Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Klimatförändringarna sker här och nu och det är bråttom. Vi behöver handling nu.
Den nationella symbolpolitiken byts ut mot sånt som får verklig långsiktig effekt för att minska utsläppen.
Romina försöker säga att de har någonting i den här planen, men det finns ju ingenting och det är det som är det stora problemet.
Fru talman, jag vill idag väcka misstroende mot klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
Vi socialdemokrater har ju stått för en ordnad migration av många olika anledningar. Att vi skulle komma tillbaka till Ulf Kristersson eller Gunnar Strömmers ultraliberala politik, det är ju ingenting som vi står bakom.
Sveriges ekonomi växer nästa år och dessutom kan räntan sänkas flera gånger.
Vi betonar nu att höjd beredskap, högsta beredskap och krig är det som måste vara dimensionerande för planeringen.
Regeringen byter ut symbolpolitik mot det som verkligen ger effekt långsiktigt, sa statsministern om klimathandlingsplanen. Men röster från oppositionen talar om svek och tomhet och misstror den liberala klimat- och miljöministern. Socialdemokraterna utesluter att komma tillbaka till den migrationspolitik som regeringen Reinfeldt genomförde. Sveriges ekonomi växer igen och nu förväntas sänkta räntor nästa år. Och försvarsberedningen kommer med allvarsord. Sverige behöver ett ekonomiskt försvar som vi inte har idag. Det behövs också för försvarsviljan. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Välkomna till sista veckopanelen före jul. Men det är inte årets sista faktiskt. En speciell panel som blickar tillbaka på hela 2023. Och lite framåt får ni dagen före nyårsafton. Vi överger inte vår publik ens under årets sista skälvande dagar och timmar. Ja, som ni vet så är det rätt många röster och hjärnor som är med och panelar i den här podden och vi tar då och då in nytt blod som får pumpa tillsammans med lite mer ärrade panelister. Debutant idag är Lars Stugemo, näringslivsprofil som i många år, ja 20 år faktiskt, ledde techföretaget HiQ som håller på med digitalisering och annat IT-kopplat high-tech. Idag styrelseproffs. Lars, välkommen.
Tusen tack.
Vad hoppas du kunna bidra med i veckopanelen när vi ska skärskåda det som sker i vårt komplexa samhälle?
Ja, men jag kanske kan försöka bidra med något näringslivs- och företagarperspektiv, tror jag.
Har du någon tydlig partipolitisk profil eller så?
Ja, det har jag väl. Jag har alltid röstat borgerligt.
Okej. Lars Stugemo alltså, som får sällskap av de här veteranerna. Paulina Neuding, borgerlig debattör och skribent bland annat på Svenska Dagbladet. Hej och välkommen åter.
Tack så mycket. Jag var faktiskt med i den allra första veckopanelen, kommer jag att tänka på här.
Det var du, ja.
Verkligen ärrad.
Okej. Och det är ju då 2018. Och Jörgen Wittfeldt ledde den.
Precis.
Ja. Hans ande finns fortfarande här i rummet. Och Torbjörn Hollö, också veteran, ekonom på LO och också skribent ibland, till exempel på GP. Välkommen Torbjörn.
Tackar så mycket.
Vi tar inget kortämne idag i början utan vi drar igång med veckans stora politiska händelse.
Vi lägger nu om svensk klimatpolitik på ett tydligt vis. Den ska rimma med EUs gemensamma politik och den nationella symbolpolitiken byts ut mot sånt som får verklig långsiktig effekt för att minska utsläppen.
Jag kan lova dig, Daniel Heldén, att med mig vid rodret och Liberalernas klimatpolitik så kommer det absolut bli mer kärnkraft än vad det blir med Miljöpartiet vid rodret och er politik som ledde till att vi gick från 12 reaktorer till 6 stycken under era år.
Det som händer här är ju att Romina försöker säga att de har någonting i den här planen. Men det finns ju ingenting, och det är det som är det stora problemet. Till 2030 finns ingenting. Till 2045 kan inte visa att målen löses.
Ja, det var Aktuellt som Miljöpartiets färska språkrör Daniel Heldén anklagade regeringen och klimatminister Romina Pourmokhtari för att bullra med tomma tunnor. Vad är delmålen för år 2030? Vi ska komma till det där misstroendet som tre partier blev rösta om en stund. Men först själva planen då, som alltså presenterades då, 3 dagar före julafton. Vad säger ni om innehållet i den? Lars, finns det någonting där?
Ja, men jag tycker det. Jag har inte läst alla 275 sidorna, utan jag bläddrade direkt till sidan 117. Och där stod det om forskning och innovation. Så att, jag har inte läst den tidigare planen, ska jag säga, men när jag läser den här så jag blir ganska optimistisk. Jag tycker de trycker på innovation, de trycker på att näringslivet ska vara med. Man pratar om ökat fokus på STM-ämnena eller STEM-ämnena i skolan. Jag tror också att det är väldigt klokt att försöka få med en större förankring i framförallt Sverige. Jag såg ju också debatten igår mellan Romina Pourmokhtari och Daniel Heldén. Tyckte hon faktiskt gjorde en väldigt, väldigt bra insats där.
Paulina?
Nej, men jag har samma känsla inför den här rapporten. Alltså, man säger det som är uppenbart. Det handlar om elektrifiering, det handlar om kärnkraften. Det är ju helt centralt. Och sen att man nämner också något som är väldigt viktigt, nämligen legitimitet. Alltså att folk tror på att det här är en politik som inte kommer slå mot näringslivet, utan tvärtom. Och att det är bygger på realistiska föreställningar och inte är teknikfientlig eller liksom framstegsfientlig. Man kan ibland när man lyssnar på företrädare för Miljöpartiet få en känsla av att liksom, allting handlar om att vi alla ska gå med såna här kepsar, ni vet, med en snurra på huvudet. Men det här är liksom motsatsen, det är något helt annat.
Torbjörn, hittar du någon substans i den här klimathandlingsplanen?
Ja, men det som jag tycker är positivt, det är ju att i Sverige så finns det ett brett stöd för att vi ska vara aktiva och nå de här klimatmålen. Att det finns liksom ingen, finns ingen egentligen aktör som företräder uppfattningen att klimatpolitiken är oviktig eller att klimatförändringen inte finns. Så att, i den meningen så tycker jag att det är bra. Sen så är det väl uppenbart att man har tagit bort ett antal politiska förslag som sagt inte hade så jättestor effekt, men ändå som fanns där, och det är det som diskuteras nu, och det är klart att det är inte de sakerna som kommer avgöra, men jag tycker att rapporteringen är väl ganska tydlig på att man lägger bort ett antal symbolförslag, och man kan ju tycka att det är bra eller dåligt med symbolpolitik, och så ersätter man det med mer, som ni har varit inne på, mer långsiktiga idéer kring hur en svensk energipolitik ska se ut. Men jag är ju en stor vän av kärnkraft, men det är klart att den kärnkraften kommer ju inte finnas på plats på många, många år. Så att det är naturligtvis ingen, så att i dagsläget så det man tar bort ersätts inte av någonting annat helt enkelt i närtid.
Men det låter på dig som att du håller med statsministern som alltså säger så här: vi byter ut nationell symbolpolitik mot sån som får långsiktig effekt och minskar utsläppen. Det är alltså en korrekt beskrivning, tycker du?
Ja, så min poäng var att alla partier står ju bakom de här målen att vi långsiktigt ska nå nollutsläpp. Och med att notera att man plockar bort mindre, man kan kalla det för symbolpolitik, men det plockas trots allt bort, och det man ersätter med det kommer ju först finnas på plats. Det kommer att dröja väldigt lång tid innan det finns på plats. Men det viktiga tycker jag är, det viktiga budskapet är att alla partier i Sverige står bakom klimatpolitiken.
Det har ju sagts att här så påstår regeringen att den vet nu hur man ska komma till netto nollutsläpp 2045. Men det finns ju delmål på vägen 2030, och det tycker många då att där ekar det tomt. Stämmer det?
Ja, den där stressar inte mig så där väldigt mycket. För jag utgår från att Sverige släpper ut väldigt lite territoriella utsläpp redan. Vi står för 0,2% av de globala utsläppen. Så jag tror att det är mycket, mycket viktigare att titta på lite längre sikt. Få med en bra energiförsörjning så att industrin kan ställa om på riktigt. Och hela landet, och få det förankrat. Jag tror det är oerhört viktigt.
Regeringen betonar också att det ska ske tillsammans med ekonomisk tillväxt det här. Det ska vara en del av paketet.
Ja, det blir väl ganska naturligt att om man har med näringslivet på de här frågorna med innovation, forskning och utveckling, ta fram teknologier, produkter och tjänster som vi också kan exportera till andra delar av världen.
Men går det verkligen, det låter som en sån här fantastisk tulipanaros nästan, att både få en klimatpolitik som leder till de här målen, att den är acceptabel för hushåll och företag, ekonomin ska stärkas, förtroendet för omställningen ska bibehållas. Är inte det en svår ekvation?
Det är klart det är svårt. Men det är väl lite grann, jag satt och tänkte på ett företagarperspektiv. Bara för att vi har gjort en budget 2024 så betyder det inte att det blir så. Utan den ska jobbas ihop varje dag. Ska man gå till jobbet och sälja och tjäna upp pengarna. Det är lite grann samma här. Om man har en plan som leder långt bort, den måste ändå göras.
Från oppositionen kom reaktioner som innebar en total nedsabling av regeringens och Sverigedemokraternas plan.
Fru talman, jag vill idag väcka misstroende mot klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
Och när regeringen aktivt väljer att bryta mot lagen, då måste vi också ta till de skarpaste verktygen vi har. Nu får de välja. Är det klimatet som är viktigast eller samarbetet med SD?
Centerns Rickard Nordin anser att klimathandlingsplanen är så tom att regeringen bryter mot klimatlagen. Det var miljöpartisten Elin Söderberg som i kammaren la fram själva begäran om misstroendeförklaring mot Pourmokhtari, och omröstning blir det i mitten av januari. Vad säger ni i panelen? Är det bra för klimatet att en missnöjd opposition tar till misstroendevapnet?
Nej, det är ganska larvigt faktiskt, och det är ett uttryck för att man har ju problem inom vänsterblocket med att man har ju förlorat kulturkriget när det kommer till migrationsfrågan, som man satte så enormt stor prestige i. Ni är dumma därför att ni vill någonting annat än vi. Och när bilden nu allt mer är att vi vill ju faktiskt samma sak i den här frågan, ja, men då får ni vara dumma på ett annat sätt. Och det får alltid de här existentiella stora dimensionerna, just för att det är kulturkriget.
Jag gick tillbaka och räknade antalet misstroende voter som har lagts i Sverige, och då, om jag räknar rätt, så har det varit 13 stycken de senaste 43 åren. 8 av de här har ju gjorts de senaste 8 åren, och det är under då Stefan Löfvens regering plus då en under Magdalena.
Det accelererar. Mm.
Ja, så att någonstans har ju det borgerligheten grävt sin egen grav, för att man har satt ett prejudikat, liksom att det är okej varje gång man är arg på en minister att man får lägga ett misstroende mot dem. Det skulle naturligtvis vara bra för Sverige att vi slutar med detta. Men då får det bli någon typ av handslag att gjort är gjort, och nu slutar vi med detta.
Jag tror att man måste se det som ett symptom också på det här skärpta konflikter överlag, överhuvudtaget, inte bara i politiken utan i samhället i stort. Det är en ganska väntad konsekvens att man får den här typen av symbolhandlingar.
Vi har inget annat val, sa centerpartisten om det här misstroendet. Men den här klimatlagen hänvisar oppositionen till. Är det en lag som har en så stark ställning att politikerna idag inte kan fatta andra beslut om klimatpolitiken, även om man skulle finna dem bättre, för att man är helt bunden av den här lagen?
Det handlar inte alls om detta förstås, utan det är det som jag och Paulina pratar om. Det är liksom hur det ser ut idag i riksdagen, konflikttonen.
Alltså. Men det hänvisar till lagen.
Nej, men det tror jag, det har ingenting med det att göra. Utan, och det bizarra är ju att alltså, de politiska företrädarna för de olika partierna är ju numera så jävla lika varandra. De bor ungefär på samma ställe, de ser ut ungefär på samma sätt, och de har samma socioekonomiska bakgrund. Alltså så att de är mer lika varandra någonsin, men tonläget och retoriken är hårdare än någonsin också. Och jag tror att det hänger ihop. Alltså att man har, den politiska klassen har blivit så lika varandra så att man måste hela tiden höja tonläget. Och nu höjer man så att man en gång om året har misstroendevoter mot varandra.
Mm. Nej, men det stämmer. Och sen så mer konkret, man har ju surrat fast sig i SD-frågan. Alltså den samlade vänstern då, inklusive Centerpartiet. Strategin har ju varit att säga att SD är illegitima, och därför finns det egentligen ingen legitim borgerlighet. Det finns inget regeringsalternativ där. Och därför drar man upp SD hela tiden. Och vi hörde ju här i det här klippet att vill ni ha SD eller vill ni ha liksom rädda klimatet? Och den motsättningen är ju falsk, och det tror jag att de flesta som lyssnar hör.
Men du frågar, var de inte tvungna att ställa misstroendevotum här? Jo, men de var ju ute långt innan planen presenterades och sa att de skulle göra det, Centern. Så min uppfattning är att de hade redan bestämt sig. Så jag tror inte det spelar så stor roll vad det stått i planen. Utan man hade gjort det ändå, för att det är ett sätt för de små partierna att synas och liksom driva sin spetsfråga på något.
Det räcker med att två liberaler byter sida så blir klimatministern bortröstad, så sägs det från Center och Miljöpartiet och vänsterhåll. Mm. Men en av komponenterna i klimathandlingsplanen är ju att utreda nya nationella styrmedel, alltså utöver det här som finns på EU-nivå. Och där framgick det att Sverigedemokraterna går med på att det här ska utredas, men är inte övertygade. Så det finns ju en motsättning, eller hur?
Men inte den klassiker, att man lägger allting på utredning ett par år bort?
Ja, men det kan ju vara ett skäl till att oppositionen tycker att därmed så skulle det här kunna vara alldeles tomt. Man vet inte vad det kommer ut av det här.
Men rätta mig om jag är fel, men jag har förstått det som att SD och alla andra partier i riksdagen står bakom att Sverige ska nå sina klimatmål. Och det var det jag började med att säga, att det är väl en jättebra grej att alla partier i riksdagen är överens om att klimatfrågan är viktig och att man ska nå de målen som Sverige har antagit. Det måste väl vara det viktigaste av allt, att alla är överens att vi måste föra en politik som leder oss dit.
Men om det inte kommer åtgärder som leder dit, då finns det ju anledning att hissa varningsflaggan.
Jo, fast det sker ju åtgärder. Det har gjorts åtgärder idag ute i
det
näringslivet.
Det finns ingenting där, sa Daniel Hildén.
Ja, men det är ju helt verklighetsfrånvänt. Det är ju möjligt att han inte har läst planen. Men om man tittar på vad vi i näringslivet eller alla som jobbar i näringslivet jobbar med hela dagarna, det pratas ju kanske 80% av tiden om hur man kan utveckla teknik och nya funktioner, digitalisering, whatever it is, för att bygga en bättre värld och en bättre klimat.
Det är inte prat, utan det är verkstad.
Det händer ju idag. Vi har hållit på med det 10 år. Det är ingenting, för mig är det ingenting nytt sådär.
Från Socialdemokraterna så har det inte kommit någon tydlig åsikt om den här klimathandlingsplanen. Det är prematurt, säger Anna-Karin Zetterberg som är klimatpolitisk talesperson. Torbjörn, hur kan det vara så att Socialdemokraterna verkar sitta på läktaren i just frågan om regeringens klimathandlingsplan?
Nej, men det beror på de saker som vi har pratat om. Att jag tror att Socialdemokraterna egentligen inte är så sugna på att man ska fortsätta med den här grejen att en gång om året ska vi ha misstroende omröstning om en minister. Det, liksom, det kommer bita dem själva. Så att,
eller tycker de att planen är bra innerst inne?
Jag tror Socialdemokraterna är lite sugna på att få stoppa det, för att de ser det väl framför sig att de kommer komma tillbaka i regeringsmakten. Jag tror att de skulle tycka det var ganska bra att slippa ha en omröstning en gång om året om någon enstaka minister. Så att jag tror att de kommer försöka hålla sig borta från detta.
Vad tror du om Socialdemokraternas passivitet, eller vad är det nu, att man avvaktar nu, eller varför det händer ingenting i just den här frågan?
Jag tror inte att det har att göra med innehållet i det här dokumentet, utan man gör uppenbarligen någon taktisk bedömning som jag inte är helt klar över.
Och det är inte så att det är kärnkraften då? Alltså Socialdemokraterna säger att de är för kärnkraften, och tror man inte på kärnkraft, då är den här planen ganska usel. Tror man på kärnkraft så är den ganska bra. Mm. Och de som väcker misstroende, det är de som är mot kärnkraft. Så jag kan ju också fundera på hur hade klimatplanen sett ut om den andra sidan, så att säga, hade fått ihop sin klimatplan. Jag vet inte hur den skulle ha sett ut riktigt. För där finns det ju, som jag förstår, en rätt stor spricka mellan dem.
Precis, det är ytterligare
partierna.
En sån här fråga där det är en djup spricka i det blocket.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Men på det stora hela så har Socialdemokraterna inte legat på latsidan den här hösten. Återkommande pressträffar och politiska förslag på en rad områden med fokus på det som har med trygghet, kriminalitet och migration att göra. Och i en intervju med Expressen klargjorde partiledaren Magdalena Andersson i veckan hur hon ser på möjligheten att Socialdemokraterna återigen skulle medverka till en mer liberal istället för stram migrationspolitik.
Vi socialdemokrater har ju stått för en ordnad migration av många olika anledningar. Jag menar, i Sverige så arbetar man med tvåförsörjarmodell, och det bygger ju på att det också finns en fungerande integration för människor som kommer till vårt land. Att vi skulle komma tillbaka till den migrationspolitik som Ulf Kristersson genomförde när han satt i regerings förra gången, det är ju helt uteslutet. Jag tycker att vi socialdemokrater borde ha gått emot det på ett tydligare sätt som vi inte gjorde vid det tillfället. Det tycker jag var fel. Men det är klart, huvudsakliga ansvaret ligger naturligtvis på Ulf Kristersson och Fredrik Reinfeldt, som var de som genomförde den stora omläggningen.
Från Expressen TV. Den strama migrationen ligger fast vid ett maktskifte. Det är en självklarhet, säger Magdalena Andersson till Expressen. Det finns de som tror att det kan bli svårt för Socialdemokraterna i regeringsställning att hålla den här påtagligt strama linjen. Vad tror Paulina Neuding?
För det första så slås jag av Magdalena Anderssons hanterande av sanningen. Hon håller på att träda fram som en ganska unikt skamlös politiker och partiledare för Socialdemokraterna. Det här som hon säger här är ju inte sant. Och jag tycker att det är återkommande hos Magdalena Andersson att hon agerar faktiskt ganska gräsligt, inte minst i den här frågan. Socialdemokratin har inte stått för en stram linje. Det här extrema experimentet som Sverige har haft med storskalig migration, det är ju en produkt både av höger och vänster, och vi vet ju hur det lät under Stefan Löfvens regeringstid och så vidare. Vårt Europa bygger inga murar. Och Morgan Johansson som sa, kommer det 80 eller 100 000 så är inte det så farligt och så vidare. Alltså, och det vet ju alla som var där. Och att trixa med verkligheten på det här sättet, man behöver inte göra det som politiker. Man kan välja att vara hedervärd och förhålla sig till sanningen på ett rimligt sätt.
Torben Holm, vad tror du om detta med att det går att hålla den här stenhårda linjen? Ingen vet ju vilken regeringskonstellation som är aktuell vid nästa val, men vad är innebörden av det som hon sa här?
Alltså hon har ju en stor utmaning, det är att det är inte möjligt med en S-regering utan en stram migrationspolitisk retorik. Det är alltså inte möjligt samlat välja stöd för en vänster-S-regering om man inte för en stram migrationspolitik i retoriken. Problemet är att det är väldigt svårt att få till en S-vänsterregering parlamentariskt om man för en stram migrationspolitik, för då får man inte med sig Centerpartiet och Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Så att det kommer att krävas en mycket skicklig socialdemokrati för att förena de här två stora utmaningarna. Alltså det parlamentariska och det folkhälte.
Men förstår du varför de valde orden som man gjorde här?
Ja, därför att det är väl helt uppenbart att det finns överhuvudtaget inget stöd i folkflertalet för att återgå till en mer generös migrationspolitik. Dessutom, alltså, om man ska fortsätta på det, jag tycker att det är väldigt problematiskt med detta med svensk journalistik när det gäller rapportering kring vad partier säger om migrationsfrågor. Att man går så mycket på retorik och så lite på fakta och statistik.
Intervjuas det för mycket politiker, tycker du?
Jag tycker att
för att det är ju svar och retorik man får när man frågar politiker.
Jo, men jag tycker att journalister måste kunna läsa tabeller, titta på hur verkligheten ser ut och förhålla sig till det. Alltså, bara ta en grej nu. Så nu pratar man pratar om SDs, att de företräder en sån väldigt avvikande stram migrationspolitik. Men låt oss titta på statistiken. Alltså, SD har nu i över ett år varit regeringsunderlag. Det går ju att titta på migrationsstatistik. Vi kan titta på det. Det kommer exklusive massflyktsdirektivet för ukrainare. Så får 8000 personer uppehållstillstånd per månad i Sverige nu. Hur var det innan SD? 8000 i månaden. Det har alltså under SDs ja, regeringsinnehav eller de facto innehav inte skett någonting med, men det diskuteras inte, utan istället så är det retoriken, vad man säger istället för vad man gör. Alltså, ett annat sånt spår, jag har varit ute i frågan om de här försörjningskraven för arbetskraftsinvandrare, där det framförs helt bizarra uppfattningar av vilka effekter de här modesta förändringarna av försörjningskraven för arbetskraftsinvandrare ska ha för välfärden i Sverige. Nu viftar Staffan, du tycker att jag pratar om andra saker.
Men jag tyckte faktiskt det, ja.
Men min poäng är att svensk migrationspolitik diskuteras utifrån vad politiker säger, inte vad som sker.
Det måste vi upphöra med naturligtvis.
Det är en mycket god poäng. Det är så lätt att man glider över i saker som sägs. Och
ja, men alltså,
förlåt, Staffan, nu bröt jag in.
Ja, jag också. men alltså, det är ju en vanlig hypotes ändå som folk ställer upp, att det som politiker säger, det skulle kunna vara så att de menar precis det.
Men titta på Tories i England till exempel. Tories, eller i Storbritannien, de väljs på stram migrationspolitik. Nu har de suttit i x antal år. Det är liksom enorm invandring, inte bara små boats utan överhuvudtaget. Och det här ledsnar ju väljarna på, därför att retoriken och verkligheten inte matchar. I Sverige, det som du nämnde, Torbjörn, att vi har fortsatt hög invandring, det är ju stor utsträckning det som förklarar varför SD nu är större än de andra partierna. Det är inte att man skapade ett monster genom att ge dem legitimitet, utan väljarna har fortfarande inte fått det som de efterfrågar, nämligen mer reglerad migration.
Lars?
Ja, nej, men jag slogs väl av två saker. Först så tycker jag att det är ett stort frågetecken för ledarskapet. Om man har en ledare som säger att ja, men vi rycktes med av tidsandan. Det tycker inte jag är den ledare som jag önskar. Utan jag önskar någon som kan göra en bättre analys än att bara här och nu sticka upp fingret i luften och känna vart det blåser och sen så fatta eventuella beslut på det. Utan jag tycker man behöver göra en bättre analys. Och den har ju uppenbart inte funnits här, tycker jag, om man rycker med av tidsandan. Sen gjorde jag en annan sak. Jag tittade igenom de här olika 11 förslagen som Socialdemokraterna har kommit då.
De här arbetsgrupperna göra en ny uppdaterad samhällsanalys.
Och sen så hade jag lite för mycket tid, så jag gjorde så att jag laddade ner dem och körde dem genom ChatGPT för att få lite snabbare sammanfatta och förenkla då. Det där var ju ganska roligt, tycker jag.
Ja, du gjorde en AI-förenkling här.
Ja, ja, och det sparar ju mig mycket tid då. Men om man sammanfattar dem där så är det ju bara elände, och sen är det elände, och sen kommer lite elände. Allt beror på migrationen, invandringspolitiken, och klyftorna har ökat.
Det var vad ChatGPT säger om Socialdemokraterna.
Ja, jag läste dem ju också såklart, för att det måste man ju, ska säga det. Använder man ChatGPT måste ha lite aning om vad resultatet ska bli då. Men jag tror min poäng är att den analysen som kommer fram, det är bara dåligt, det är bara elände. Och karaktären på analysen är sån att hade det varit för 5 år sedan så hade man ju minst blivit anklagad för att fiska i grumligt vatten. Och det är en ganska intressant sådär reflektion som jag gjort, tycker jag själv.
Ja, och jag tycker också det. Det där är jätteviktigt, därför att det var ju inte bara så att tidsandan fanns och svävade runt där, utan tidsandan var ju repressiv. Det var svårt att säga saker utan att straffas för det. Och socialdemokratin var ju i högsta grad delaktig i den repressionen. Så att man var inte bara naiv, man var repressiv, och det är två helt olika saker.
Sen hade jag en grej till med den då. För jag gjorde också så att jag sökte efter lite ord, det är en klassiker. Och på de här, tror jag, 164 sidorna la ihop det där. Då nämndes ordet entreprenör en gång. Och det var referens till någon som var social entreprenör. Företagande 2 gånger. Näringsliv, forskning, färre än 3 gånger kan jag lugnt säga. Vetenskap fanns inte överhuvudtaget. Försvaret en gång i samband med miljöproblem. Kunskap, negativt att det är dåligt med kunskap i stora delar av de som har kommit till Sverige då. AI, det pratar man om i negativa termer, att det kunde stödja kriminalitet. Så jag tycker att hela den analysen är otroligt negativ och mörk. Och det finns liksom inga visioner i det där överhuvudtaget heller om hur man ska ta sig ur det. Men det var väl min något sådär.
Men då måste man ändå försvara det här med att det var ju analysrapporter. Det var explicit sagt att det skulle inte finnas några förslag. Så det måste man ändå...
Jag tänkte att du skulle komma med det, Torbjörn.
Man säger ju att det ska utmynna i... nu minns jag inte den exakta formuleringen, men de var ganska bombastisk om att man ska liksom... Nu ska vi blanda befolkningen och vi ska vidta helt nya åtgärder av ett slag vi inte har sett förut. Och det här är ju det som är knäckpunkten, att frågar du väljarna så kommer de säga nej tack till upplandning i skolan till exempel, i form av bussning. Det går inte väljarna med på. Och då är frågan, vad man ska göra åt det?
Det roligaste tyckte jag var att rubriken på den 11:e analysen citerade en gammal Pugh Rogefeldt-låt. Om det finns lite stolthet kvar finns det i alla fall hopp om bättring. Så då log jag lite på munnen.
En av de här grupperna leds ju av Anna-Karin Zetterberg, hon som inte hade så mycket att säga om klimathandlingsplanen. Mm. Men de har analyserat klimatpolitiken hittills med subventioner på elbilar och laddstolpar och allt sånt här. Och menar att det har varit orättvist mot vanligt folk och att det är framförallt högavlönade som har dragit nytta av det här. Man har gett morötter till de rika och använt piskor för de andra. Så att man har, tror jag, alltså ett väldigt tydligt klass- och rättviseperspektiv på klimatpolitiken. Det skulle det påverka en klimathandlingsplan om det synsättet liksom trycktes in på vad vi ska göra fram till 2030?
Nej, men det knyter väl an till diskussionen tidigare, och det kan väl möjligtvis också vara ett argument varför S är inte så angelägna om att vara så väldigt kritiska, därför just att ett antal saker som nu plockas bort är ju sånt som uppenbar S inte var sig själva så var så förtjusta heller, helt enkelt.
Så de käkar popcorn egentligen medan den här klimatdiskussionen pågår?
Ja, det vet jag inte. Jag tror de uppfattar att liksom Stefan Löfvens regerings miljöpolitik var väldigt mycket Miljöpartiets politik.
I veckan har Socialdemokraterna haft en pressträff där man har talat om hur man kan komma åt kriminella gängledare på ett nytt sätt. Partiet har fått inspiration av så kallade RICO-lagstiftning i USA. Nya angreppssätt för att kunna ta fast personer som tjänar stora pengar på organiserad brottslighet. Har ni sett det där? Att man haft det?
Det har jag missat faktiskt.
RICO-lagen, liksom, då kan man även de som inte själva har så att säga begått brott men som har sitter i toppen då kan åka fast, för kallas för RICO efter The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. Jag roade mig och tittade lite grann på det här och såg att i en debattartikel i Aftonbladet 2012 var det två politiker som tyckte att det var en jättebra idé att prova det här med RICO.
Du vet,
och det var, och de heter Jimmy Åkesson och Kent Ekeroth, de som skrev den.
Såklart. Alla som har sett terapiscenerna i Sopranos vet ju förstås vad RICO är för någonting.
Därmed så, ja, apropå hushållens ekonomi som ju är kanske en av aspekterna som klingar in här i klimatpolitiken, så kom det ju rapporter och prognoser den här veckan som faktiskt lät ljusare än på länge. Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen är en av de något mer optimistiska rösterna.
Sveriges ekonomi växer nästa år och dessutom kan räntan sänkas flera gånger. Det är enligt en ny prognos från Konjunkturinstitutet.
Vi ser att inflationen har ju börjat gå ner och vi ser att det kommer fortsätta nästa år. Och att man kommer komma betydligt under Riksbankens inflationsmål under andra halvan av nästa år. Och det här gör att vi tror att Riksbanken kommer börja sänka räntan i sommar och sen inleda en serie räntesänkningar som tar ner räntan till en lägre nivå, men inte lika låg nivå som vi hade före pandemin.
Albin Kainelainen, generaldirektör för Konjunkturinstitutet, och han kunde alltså för Ekot berätta att han tror på att svensk ekonomi växer 2024. Lönerna kommer att gå upp mer än priserna, lägre räntor kommer att ge mer utrymme för konsumtion och även för investeringar för företagen. Ja, hur stor scenförändring är det här? Vad säger Lars Dugemo?
Jag tycker det är jättebra, alltså att inflationen skulle gå ner. Jag lyssnade i våras på SBABs chefsekonom Robert Boye i ett sammanhang, en styrelse, och han har i princip haft helt rätt, vilket är hats off till honom. Han sa i april att inflationen är inte så hög som man tror, beroende på hur man mäter. Han trodde, och det är klart att det är en prognos, han trodde att räntetoppen kommer att vara i slutet på året. Och sen sa han, och nu har vi en ekonomisk studion här som vill, man får checka det här med. Sen sa han att det har aldrig i historien varit längre tid mellan räntetoppen och första räntesänkningen än 6 månader. Så jag tycker det känns helt rimligt.
Kronan har stärkts också. Torben, vad säger du om detta? Du älskar att tala om det här.
Nej, men Sverige befinner sig i recession. Alltså vi har 2 kvartal med negativ tillväxt bakom oss. Och det gör vi i en miljö där, alltså, vi har lågkonjunktur i Sverige. Det har ju inte omvärlden. Det ska vi säga. Alltså, vi har liksom en hemmasnickrad ekonomisk kris, och den beror ju på Riksbankens politik. Alltså, vi har ju en räntepolitik som inte anpassad efter svenska förhållanden, utan vi har ju valt att kopiera ECBs ränta, och det passar inte Sverige av flera anledningar, inte minst därför att den biter mycket hårdare i Sverige, därför att vi har mycket högre belåning och vi har rörlig ränta, vilket gör att räntan går rakt ut i ekonomin. Så att det som sker nu är väldigt dramatiskt. Vi har liksom fallande bostadsproduktion med 75%. Vi har liksom fönstertillverkare, hustillverkare, små, alltså, kökstillverkare, golvtillverkare som går i putten.
Du ser ingen ljusning egentligen när du beskriver så här.
Jag vill bara påpeka att det där vi befinner oss i ett väldigt, väldigt allvarligt läge.
Men inflationen går ju äntligen ner nu.
Men alltså, vi har recession. Alltså, vi har stigande arbetslöshet. Jag tror KI ligger ungefär där LO-ekonomerna ligger i prognos att vi är på väg mot en bit av 8,5% arbetslöshet. Mm. Väldigt högt. Och det är klart att i det här läget så kommer Riksbanken tvingas byta fot och börja reversera den helt felaktiga politiken. Och bara det faktum att KI säger att man kommer falla långt under inflationsmålet visar att Riksbankens politik har varit felaktig. Alltså syftet är ju inte att att bromsa in ekonomin så pass mycket så att inflationen går under 2%. Syftet är att föra en politik som leder till 2%, och det gör inte Riksbankens politik, utan man stryper svensk ekonomi. Så att, och desto snabbare Riksbanken börjar reversera sin felaktiga politik, desto bättre är det för Sverige.
Och det är inte prognosen att vi ska växa nästa år igen? Och reviderar upp tillväxtprognoserna, så nästa år ska vi ut ur recessionen.
Då ligger de flesta prognosmakare kring noll eller något tiondel över.
Ja, vi uppskruvat, va?
Finansministern lät inte lika dyster som du, Torbjörn, men nästan faktiskt. Så att Konjunkturinstitutet var det mest positiva jag hörde den här veckan. Svantesson har sagt att den fallande inflationen visserligen visar att det regeringen gör fungerar, men det kommer vara fortsatt tufft. Vad säger du, Paulina, om de här stämningarna?
Ja, men det är så mycket som hänger på vad som händer i vår omvärld. Alltså kriget i Ryssland och Ukraina och nu det här nya som sker i Mellanöstern. Inte minst här med i Röda havet som pågår, som vi inte vet hur det kommer sluta. Så att det hänger inte helt och hållet på oss.
Hur tufft? Socialdemokraterna talar alltid om vanligt folk, och jag har inte den exakta definitionen på vilka som ingår, men jag antar att det är minst 1,5 miljon hushåll, kanske mer. Och så här. Hur kommer nästa år bli för dem, vad tror ni? De som är vanliga alltså.
Nej, men alltså, man måste ju skilja på vad, alltså det är klart att vi kommer nästa år få en förhoppningsvis få en förbättrad utveckling, både när det gäller liksom att räntorna går ner och inflationen går ner, tillväxten viker förhoppningsvis upp. Vi måste ju se vilket läge vilket typ av läge vi har befunnit oss i. Och det faktum är att vi har de största reallönetappen som vi har uppmätt i modern tid. Det är ju enormt dramatiskt det som sker nu ju. Alltså folk som betalar boränta har gått från att betala 2% till att kanske betala 5%. Alltså andelen av din inkomst du lägger på räntor är nu lika hög som det var liksom i slutet på 90-talet. Det är väldigt dramatiskt det som sker nu.
Men hur tycker du att vanliga hushåll bör förhålla sig till det här? Ska man fortsätta att verkligen hålla i de få pengar man har kvar och låta bli att konsumera för att det kan bli ännu sämre? Eller vad skulle du vilja ha för anda, så att säga, bland
jag liksom har en trygg anställning och tjänar ganska hyfsat lön, så det tycker jag liksom, det är förmätet att liksom berätta vad människor som har betydligt lägre inkomster ska göra. Men det är ett tufft läge, det är viktigt att vara försäkrad, vara med i en A-kassa, så att om man förlorar jobbet att man får några pengar. Jag skulle aldrig komma med några råd när det gäller binda räntor och liknande, men det är klart att det är viktigt att inte ta på sig för stora skulder, självklart.
Men ur ett företagarperspektiv så, som sagt, vi har pratat om det här, det gör man nästan varje styrelsemöte eller däremellan också. Men jag tycker nog att optimismen, alltså alla är beredda på att det kommer att vara tufft ett tag till. Det tror jag inte man ska sticka under stol med, men trenderna tycker jag är att inflationen måste man få ner. Det går inte att ha en inflation på 10%. Det är ju mördande, och dessutom är det att de som har det sämst är de som drabbas hårdast, måste man ju komma ihåg. Det är höga räntor, men företagen investerar ju fortfarande, och man investerar i produktutveckling, nya teknologier, vi är tillbaka till det här med de gröna investeringarna och så att det pågår där ute. Jag tror att det kommer att fortsätta vara tufft, absolut, men det kommer att bli bättre. Sen brukar jag alltid säga till de som är jätteoroliga, jo, men det här är ju inte sista lågkonjunkturen. Vi kommer att ha flera lågkonjunkturer framåt, men det kommer att bli bättre. Och jag tycker att de, som jag förstår, de är inte ekonom utan ingenjör, så ser det bättre ut. Och jag tycker att företagen där jag jobbar, vi är optimistiska, och som jag sa förut, man får ju kämpa på varje dag. Jättestor respekt för vanliga människor där ute, absolut. Det är tufft. Men det kommer bli bättre.
Hej där! Även om det är jul och man ska vara snäll så här år så kan inte allting vara gratis. Det förstår ju nästan alla. Och om du vill höra hela veckopanelen så får du faktiskt skaffa dig en prenumeration. Nästa ämne här klipper vi bort för gratispubliken. För vi hoppas att du kommer att finna att kvartal total, det är någonting som man ska ha. Och helst under hela 2024. Gå in på kvartal.se/prenumerera. Vår verksamhet på Kvartal bygger på att vår publik prenumererar. Välkommen du också. Det var sista ämnet för idag, men vi rundar av i denna veckopanel, den näst sista för året, den sista som jag leder, med panelisternas egna, nu ska ni få vara lite generösa, nu ska ni få bjuda på någonting, en varsin julklapp till någon som antingen förtjänar det eller som behöver julklappen. Torbjörn, kan du börja?
Nej, men jag tänker då att de här bilmekanikerna på Tesla ska kunna slippa sina 100-sidiga engelska avtal eller amerikanska avtal och ersättas med ett kort svenskt kollektivavtal. Så det önskar jag dem i julklapp.
Har du ett kollektivavtal i julklapp?
Ja, det är inte så tokigt med lite pensioner och löneökningar.
Ja, jag har läst att, eller var det så långa som 100 sidor
anställningsavtal? Ja, det är liksom med förbud att liksom jobba hos konkurrenter inom det närmaste halvåret. Att man, det gör man på fritiden, det tillhör Elon Musk och så vidare.
Du, strejken och alla sympatiåtgärder för de som arbetar på Tesla i Sverige, kommer ni hålla på ända tills Elon Musk kommer på sina bara ben och säger förlåt, jag har haft fel hela tiden?
Jag tror inte det finns några krav på att han ska be om ursäkt. Jag tror det räcker med att skriva på ett kollektivavtal.
Det är nog värre än att be om ursäkt, kan man tänka sig. Okej, tack så mycket.
Jag skulle vilja ge en blomsterkvast till Maria Malmer Stenegard för att hon får så enormt mycket kritik för att hon försöker bedriva en restriktiv migrationspolitik. Och jag hoppas att hon står upp och fortsätter med det arbete som hon har påbörjat nu under året. Alltså, det är så lätt att prata om ställa restriktiv migrationspolitik mot human migrationspolitik. Men det här året har vi ju sett de djupt inhumana konsekvenserna av misslyckad integration. Alltså, jag tänker på den här explosionen av gängvåld och liksom alla utomstående offer som har drabbats av det här. Det har inte varit en human politik och jag tror att vi är på väg mot en betydligt mer human politik. Så att en blomma dit, en julstjärna.
En julstjärna eller en bukett.
Eller en amaryllis kanske.
Eller amaryllis.
Det är trevligast.
Ja, till migrationsminister Maria Malmö Stenengård. Mm. Tack för det, Paulina och Lars.
Får man bara ge en eller?
Ja, en julklapp.
En julklapp. Ja. Nej, men då kör vi. Jag ger en stor, rejäl och välfylld säck till Zelensky och hela det ukrainska folket. Och indirekt blir den till oss också då. För de ska få det de behöver, tycker jag. Vapensystem, artilleri, drönare, humanitär hjälp och så vidare också. För det där är... Det är på allvar. Det är riktigt och vi är en del av den här konflikten. Så det kommer de få.
Du har en julklapp värd flera miljarder kronor.
Ja. Det fick ju vara jultomten. Det är bara en gång.
Ja, alldeles riktigt. Ja, Torbjörn Holly var med i panelen, ekonom på LO. Paulina Neuding, borgerlig debattör och ledarskribent. Och Lars Stugemo, styrelseproffs och ärad IT-entreprenör. Hörrni, varmt tack för idag.
Tack för att du fick komma.
Och god jul också.
God jul.
God jul.
Och mer som finns på Kvartal just nu. I fredagsintervjun den här veckan möter ni professor John Hassler, nationalekonomen som har utrett klimatpolitiken. Han ger bland annat sin syn på den mediala bevakningen av klimatfrågan. Och han säger i intervjun att de som menar att vi behöver införa styrmedel som tar oss till klimatneutralitet har vunnit. Och jag känner att jag är på den vinnande sidan. Rubriken på fredagsintervjun är... Tidningarnas klimatalarmism är science fiction. Hassler intervjuas av Henrik Höjer. Jag slutade vara woke. Färsk artikel på Kvartal. Vad ska man göra om ens övertygelse gång på gång går emot det man tycker är sunt förnuft? Kvartals Erik Lindberg skriver om sina försök att vara woke. Två reportage om narkotikan i Sverige har vi haft och hur vanliga politiska budskap om knarkets roll i de kriminella gängen. Narkotikaanvändarna har ofta fått bära skulden för det eskalerande gängvåldet. Men kvartals sammanställning av svenskarnas droganvändning ger en annan bild. Den andra artikeln, den handlar om avloppstester som visar att på bara 10 år har kokainet spritts till småstäder över hela landet. Reportage av Louise Lennartsson. Därmed stänger vi poddbutiken för idag. Men ni har massor av intressant läsning att vänta er under de närmaste dagarna, också under jul- och nyårshelgerna. Och en veckopanelens special som Jörgen Wittfeldt och Magnus Thorén leder kommer alltså nästa vecka. Det blir sång i den, vet jag. Och den panelen tittar både bakåt och framåt. Den ska ni inte missa. Och krönika imorgon, söndag, på julafton. Då är det jag själv som ligger bakom krönikan. Den kan ni läsa eller lyssna på julafton alltså. Det är en julsaga från förr, nämligen från 1979. Och det bästa med sagan är att den är alldeles, alldeles sann. Så från mig, Staffan Dopping. Förresten, nu talar jag ju på hela mediehusets vägnar. Och vi har blivit fler senaste året, det har ni nog noterat. Så från oss alla till er alla. En riktigt god jul.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.